Ja, hej, mitt namn är Thomas Eklund och jag jobbar på Accelerated. Det är ett företag som jobbar med att utveckla nätverksprocessorer, traffic managers och tillhörande utvecklingsverktyg och mjukvara. Vi ska se. För att komma igång behöver jag min presentation. Då kan jag börja med att kommentera lite din inledning, Hans. För...
Vill du ha pappersbunten?
Ja, det står lösenordet.
Fegis.
Det är alla punkter som du tog upp. Det är... kan man sätta i ett perspektiv, tycker jag. Det är mycket missförstånd som råder kring IPv6, vad det löser för problem och hur man kan använda det och när i tiden det kommer att komma. Att det löser routingen, ja, det är fortfarande IP och internetprotokollet. Det skickar bitar från source till destination. Ingen skillnad. Routingprotokollen är precis likadana. Vi kör fortfarande OSPF, BGP, ISIS. Däremot skalbarhet, det är riktigt, men det är ju inte meningen att IPv6 ska lösa det självt. Det har ju även IPv4 problem med idag. Däremot så finns det en arbetsgrupp där man försöker att lösa det innan IPv6 sjösätts i större skala, och den kallas för Multi-6, och där tar man just fasta på skalbarhetsproblem, multi-homing från service providers och så vidare. Och det vore ju fantastiskt om man kunde lösa det. För de har ju löst ett stort problem med dagens IPv4. Andra problem är att man måste sätta det här i perspektiv. Tittar man idag på produkter, vad som finns, så är det så att det går inte egentligen att börja sjösätta IPv6 i större skala, för att det finns inte hårdvarustöd. Kör jag ett operatörsnät idag, OC48 eller OC192, så vill jag inte gå ner till två fast Ethernet-portar för att köra IPv6. Det vill säga, det är det man klarar av med mjukvara. Tittar man också hur det ser ut, så är det framförallt japanska spelare idag som driver då IPv6, för att de har ett större behov av det, eftersom de inte har varit med lika tidigt, har inte fått stora adressutrymmen. Men man ska komma ihåg, de ser även det här som sin chans att komma in på IP-marknaden. Förutsatt att IPv6 slår, så kanske japanerna kommer dominera. Vi kommer höra talare snart från Scanova till exempel. De har tittat på marknaden. Idag finns det i princip bara två routrar som klarar av OC48 med IPv6. Det är Hitachi och Rinnec. Jag tror att ni har valt Hitachi. Slår IPv6, så kan det visa sig att man får en helt ny fördelning av routerleverantörer. Jag är inte här för att tala om hur operatörerna ska bygga sina nät eller någonting. Jag bara vill avliva vissa myter och sätta allting i perspektiv. Här ser vi ett citat från Gartner Group, att 2006 så kommer 50% av all trafik att köras över IPv6 i Asien. Det verkar, jag kan bara säga så, jag har träffat många företag, systemtillverkare i Asien, både för enterprise och service provider. Alla vill ha IPv6. Det är inget man inte tar med från start. Det är ett krav i kravlistan. Och på något sätt så är det lite det som är förutsättning för att IPv6 ska kunna ta nästa steg. Så här ser jag lite på IPv6 och evolutionen och tidsaxeln, lite var vi befinner oss. Standardiseringen är klar. Alla core-specar är färdigskrivna. Det gjordes redan 98. Det finns vissa nya issues. Jag nämnde det här med multi-homing och från olika service provider och sånt, skalbarhet. Det är det man jobbar med nu. Däremot i vissa delar där man ser ett tidigare behov, till exempel Asien, börjar man redan nu med punkt 3. Men generellt så är min uppfattning att från 98 till 2002 så börjar kommersialiseringsfasen av IPv6. Man börjar föra in de produkter. Det börjar komma in i mobilterminaler, routrar, switchar och så vidare. Det finns också försöksnätverk där alla stora operatörer idag i princip leker med IPv6. Man testar det, man får erfarenheter. Och av de erfarenheterna så visar sig till exempel just det här med multi-homing, att det är något man verkligen vill lösa innan man börjar deploya ordentligt, till exempel i USA. För det är inte lika stort behov kortsiktigt, eftersom de har varit mer tidigt, fått stora IP-adressutrymmen och ser inte samma närtida behov. Dessutom ser det så att amerikanska spelarna är de som dominerar idag. Cisco, Juniper och så vidare. Det finns ingen skäl för dem att gå över snabbt till IPv6. Fas 3 är utbyggnad. Det börjar ske tidigt nu. Skanova till exempel med produktionsnät. Det finns andra nät, framförallt i Asien, som börjar bygga produktionsnät. Men framförallt nästa år och till 2005-2006 börjar vi se att man börjar bygga ut IPv6, både Enterprise och Service Provider, i större skala. Det kommer ta fart självklart mycket tidigare i Kina, Japan och så vidare än det kommer göra i till exempel USA. Och slutligen, det är svårt att gissa, men någonstans kanske mellan 2005-2008 så kommer att installerade internethostar för IPv6 ha överstigit IPv4. Det är lite så här jag ser utvecklingen, och som ni ser så befinner vi oss kanske i punkt 2 idag. Det finns här i notisen, jag tänkte inte rabbla upp allting här. Man kan ta kanske den sista punkten, för den är ganska intressant. Där har Cisco tillsammans med HP, Motorola, Microsoft, Sun och IBM gått ut i juli det här året och sagt att okej, vi kör. Vi ska ha IPv6-support i våra produkter, både i software och i framtida hårdvaruplattformar. Så, fas 1, standardisering. Key message, det är att alla core-standarder och allting är klart. Det är fortfarande internetprotokollet, skicka bitar från source till destination. Det är inget konstigt. Det är samma routingprotokoll. Så att det där när man lever i någon slags fantasivärld att IPv6 ska lösa världsfred och allting, så tycker jag att man är ute på tunn is, så kanske inte förstår riktigt vad IPv6 innebär. Det här är standardiseringsprocessen inom ITF. Den är välkänd. Vi ser att idag befinner sig de flesta draft eller RFC:erna i draft standard. De kommer inte kunna bli full internetstandard förrän vi har sett ordentlig utbyggnad av IPv6, som man har fått operational experience. Jag vet inte vad det heter på svenska. Då kommer man kunna gå upp i full internetstandard. Men då ska man komma ihåg att det finns jättemånga standarder för IPv4 som inte ens finns i draftstandard idag. Kommersialisering. Om man tittar lite på produkterna som finns. Det gäller bland annat, jag kommer fokusera idag på router och switchar, eftersom det är bland annat det vi gör hårdvara till. Men det finns även servrar, PDA:er och så vidare, operativsystem, realtidsoperativsystem, nätverksprocessorer, switchfabriker och så vidare. Jag har varit inne på det här ett par gånger. Visst, jag håller med. Världsfred är bra. Visst, vi vill också lösa multi-homing från service provider. Bättre skalbarhet än CIDR har idag. Det är det man försöker lösa med arbetsgruppen Multisix. Och självklart så kommer man då kunna få bättre prestanda för ens företagsnät. Har man till exempel två service provider om man har multi-homing. Går ett nät ner, till exempel från Telia, om man också har Tele 2, så kan man ju skicka sin trafik över Tele 2. Det vill säga att det påverkar affärsverksamheten väldigt lite och så vidare. Det är ju självklart något vi vill ha. Det gäller både för IPv4 och IPv6. Tittar man lite idag, hur ser ett nätverk ut? Typiskt service provider nät. Du har coren med backbone routrarna. Du har metro eller aggregerings slash edge, vad man än kallar det, som aggregerar de olika accessnäten. Det kan vara bredbandsaccess i hemmen. Det kan vara olika företagsnät. Det kan vara radioaccessnät. Eller det kan vara content provider eller serverclusters. Tittar man lite på hårdvaran som påverkas i det här. Först och främst, självklart lager 1 och 2 utrustning påverkas inte alls. VDM, Sonnet, CrossConnects, AirDrop, multiplexers och så vidare påverkas inte alls. Det är självklart. Utrustning som lätt uppgraderas, det vill säga eftersom de kör ganska låg hastighet så räcker det med mjukvaruuppgradering. Typiskt CPR, accessroutrar, Soho-routrar och så vidare. Utrustning som påverkas, som lite svårare att uppgradera, är utrustning där även hårdvaran påverkas. Det är självklart core-routrar, edge-routrar, multiservice-plattformar, logger 3-switchar, logger 4-7 eller lastbalanserande switchar och så vidare. Tittar man egentligen, det här är allt har att göra med hastighet. Tittar man lite på någon slags hastighetsskala så ser man att när man kommer förbi två fast Ethernet-portar, det vill säga 200 megabit, då blir det svårt att göra, att processa IP-paket snabbare i mjukvara. Då måste man ha hårdvarustöd. Det är därför alla routrar idag i princip som kör snabbare än 200 megabit har hårdvarustöd. Så att den vita bubblan här i service provider, core, edge och high-end enterprise, det är framförallt där det påverkas av hårdvara som måste uppgraderas. Okej, nu tänkte jag kort bara titta lite. Hur ser en router ut? En router switch. Vad är det som behövs ändras i den? Och lite kanske sen vad vi på Accelerated gör. Titta på en router idag. Så har du en switchfabrik. Du har ett antal linjekort som sköter all paketprocessning. Så att säga fast path, kontrollplanet och all management mjukvara, allting sitter i ett routeprocessorkort eller kontrollplanet. Tittar vi här lite det som påverkas, självklart transpondrar, optoelektronik och sånt, framers påverkas inte. CPUer, switchfabriker, switch fabric interface, MIPS-processorer för kontrollplan och sånt påverkas inte. Det som påverkas då är det rött, det vill säga om man har en fixed function ASIC eller nätverksprocessorer och traffic managers. Tittar man lite på vad det är som finns i en router idag. Mjukvara, realtidsoperativsystem. De flesta stora realtidsoperativ supportar redan IPv6 idag. VxWorks, OSI Delta, IOS. Operativsystem, FreeBSD, NetBSD och så vidare, Solaris supportar också IPv6. Som sagt, softvara inte så svårt. Hårdvara som inte påverkas har jag nämnt. Då är det hårdvara som påverkas. Tittar man också på minnestyperna, CAM, SRAM och sånt, där man lagrar firewall-tabeller, policy-tabeller, routing-tabeller och så vidare, påverkas självklart. Men om man tittar på marknaden idag så räcker det inte bara med att ha ett CAM eller SRAM som klarar av bredare uppslag. Det löser ju inte IPv6 i FastPath. Och det är lite det jag tänkte berätta om idag. Vad vi på Accelerated gör. För att det är nämligen det är bland annat som vi har löst. Det räcker inte bara med att kunna klara av att lägga in en IPv6-adress i CAM eller SRAM. Det är mycket mer än så. Utmaningar i hårdvara IPv6 som gör det lite svårare faktiskt att implementera IPv6 än IPv4. Det är lite också en myt att det är lättare att implementera IPv6. Det var tänkt så från början. Man har ett basic IPv6-huvud. Det ska sköta alla problem. Visst, det är jättebra. Men det är jättemånga idag i Enterprise och så vidare som vill göra lager 4-klassificering och så vidare. Det är då det blir genast mycket svårare. Så utmaningarna är IPv6-adresser självklart. De är 128 bitar. Tar större plats. Multicast är ju 128 plus 128 eftersom man gör reverse path check. Extension headers. Man vet aldrig var TCP sitter till exempel. Eftersom det är en... Hur IPv6-huvudet är uppbyggt är att det har grundhuvud och sen har ett antal extension headers med optioner. Och sen kommer TCP och så vidare. Det betyder att... det är väldigt svårt att veta vilket offset TCP ligger på för att kunna göra lager 4-klassificering. Det betyder att man måste parsa igenom alla extension headers för att få offseten till TCP för att kunna göra lager 4-klassificering. Det är svårt i hårdvara. Det sätter nya krav på minnesbandbredder och allting internt i hårdvaran. IPv4, IPv6, NAT eller protokollöversättning, självklart, det är lika svårt som man gör IPv4 eftersom man terminerar TCP om man gör protokollöversättning till exempel. Självklart så tittar man på router, service provider, core, edge, så tittar man på en IPv6-adress hur den ser ut, så består den av två delar. Ett routing-prefix som är själva informationen man routar paketen på. Och ett interface-ID som är själva MAC-adressen eller interfacet när det kommer till sista subnätet som man skickar paketet till hosten. Tittar man på routerna så behöver de egentligen bara spara den mörkblåa delen här. Det vill säga routing-prefixet. Och det är lite bättre i och för sig. Så det är 64 bitar egentligen man behöver spara. Sen så kan man ju fråga om kommer verkligen det vara hierarkiskt? Kommer man bara i kåren behöva spara TLA-prefix och så vidare? Det är lite oklart. Det beror ju självklart på hur man gör nu när man börjar sjösätta IPv6. Kommer man styra det hårdare från alla register som delar ut IP-adresser och så vidare och operatörer som kör näten med att ha en stark hierarkisk adressarkitektur. För det handlar egentligen om vilken policy man har när man delar ut adresser och så vidare. Det har egentligen inget att göra med IPv4 eller IPv6. IPv6 har en hierarkisk adressarkitektur som om man vill skulle vara bra för att kunna få näten att skala lite bättre. Jag har nämnt det här lite kort. Jag vill kort nämna bara, vad är det vi gör då? Nätverksprocessorer, vad är det? Det är programmerbar hårdvara som hanterar forwardingplanet, det vill säga IPv4, IPv6, MPLS, ingressfiltrering, egressfiltrering, traffic conditioning, traffic shaping och så vidare. Allt det ute på linjekortet hanterar nätverksprocessor. Traffic manager är den som har hand om all queuing, scheduling, buffer management, segmenterar paket till switchfabriken, reassemblar dem på egresssidan in till paketprocessorn. Så här ser det ut för oss. Vi gör då X40. Det är världens första 40 gigabit nätverksprocessor. Den har 4 10-gigsportar. De portarna kan muxas ner till 4 OC48, 10 1 gigabit Ethernet-portar och så vidare. Med externa framer MAC-kretsar. Jag kommer inte gå in så mycket på arkitektur, för det har jag inte tid med. Traffic manager är då den har samma portkonfiguration, 4 10-gigsportar som kommer in och 4 som går ut till switchfabriken. Alla portar på de här två chippen har en speed up på 50%. Så att egentligen så är det 60 gigabit som går mellan paketprocessen till traffic manager och från traffic manager till switchfabriken. Den här bilden är enkelt ritad eller generellt ritad. Hos systemtillverkare så finns det många typer av hur man bygger linjekort. Det vanligaste är att man har virtual output queuing, så att man buffrar paketen på ingress och gör det mesta paketprocessningen där. Man kan även ha egressbuffrade system. Det finns för- och nackdelar med bägge. Det här är lite som det som vi gör. Och slutsatsen egentligen är att de här är hanterar även IPv6. Det är inget speciellt. Vi ser som IPv6, MPLS, IPv4 spelar ingen roll för oss. Men vi har tagit in i designen även IPv6, för det sätter ganska stora krav på hur hårdvaran ser ut. Och jag tittar man på alla nätverksprocessorer som finns där ute idag, så vågar jag lova att våran är den enda som klarar full IPv6. Jättekort, Cisco följer också samma roadmap. Jag tänkte nämna dem eftersom de är den största routertillverkaren. De har tre faser. Fas 1, Early Adopter Deployment. Ni ser alla mjukvarusupport för high-end enterprise, aggregeringsroutrar, edge-routrar, CPE-er och så vidare. Fas 2 är backbone-routrarna, 12 000, 7600-serien och så vidare. Och i en trestegsraket under 2002 så är det även för hårdvaruacceleration. De har precis nu i veckan lanserat nya linjekort, till exempel till 12000-serien, som innehåller nätverksprocessorer som kan programmeras att supporta IPv6. De gör inte det idag. Men det visar ganska tydligt att Cisco vill vara med och även ta del av den här kakan och vill vara en stor spelare även i Asien, som jag ser kortsiktigt. Nokia, samma sak. De har gått ut och sagt att vi kör. Allt ska vara baserat på IPv6. Det löser så många problem i mobilnäten. Det kanske vi kommer att höra från nästa talare här. Som jobbar med IPv6 i mobila nät. Så jag kommer inte spendera så mycket tid på det. Egentligen det är kort jag hade tänkt säga.